Ja, hej alla radiolyssnare på 91,4 MHz eller ni som lyssnar på Tyresöradion via webben www.tyresoradion.se. Här kommer nu Radio Röd som jag kommer att vara programmakare för. Och vi kommer att sända program inför EU-valet den 25 maj och val till riksdag, kommun, landsting som är den 14 september. På Radio Röd så kommer du få veta mer om Vänsterpartiets politik och lära känna olika representanter för Vänsterpartiet. Så ta chansen nu och få veta mer om Vänsterpartiet. Som signaturmelodi till Radio Röd så kommer du alltid att få höra Mikael Wiehe sjunga Vi tar det tillbaka. Här kommer sången nu. Hej då!
Vi fattade inget, vi stod där som få, medan tjuvarna snodde allt de kom åt. Vi trodde vi drömde, de trodde vi sov, och nu ska vi ta det tillbaks. De bestod oss på allt som vi sparat ihop, och kassa, sjukpenning, hem och pension. Sen bjöd de ut till spekulation. Och nu ska vi ta det tillbaks. Tillbaka, tillbaka. Nu ska vi ta det tillbaks. Friheten ger de det aldrig. Friheten måste man ta. De tog våra skolor, sjukhus och tåg. Tog våra tankar och förgiftade vårt språk. Tog ifrån oss vår stolthet och det land som var vårt. Och nu ska vi ta det tillbaks.
Ja, nu börjar Radio Röd sin första radiosändning. Och den som ska inleda det här programmet, det är Lars Ohly, som jag tror är bekant för de allra flesta. Så välkommen hit, Lasse.
Tack så mycket.
Jättekul att du ville göra oss äran och ställa upp året. Den första som gör premiär för oss på Radio Röd.
Det är en ära.
Tack, det är det för oss också. Jag tänkte att du skulle börja med att berätta lite grann om vem du är som person. Hur du växte upp. Så behöver inte dra hela ditt livshistoria, men lite sådär som du känner för.
Mm, jag är 57 år gammal. Född 1957. Och har levt större delen av mitt liv i Stockholm eller Stockholms närhet. Och just nu så bor jag tillsammans med Åsa i en tvåa på Söder i Stockholm. Och där har jag bott på Söder sedan, ja, det är mer än 30 år. Så att jag är stockholmare.
Ja, när jag letade efter adressen, då bodde du på Bergs och Strand. Ja, men där har du inte bott så länge, vad jag för mig.
Nej, vi har flyttat runt lite, så att där har jag bott i 2 år.
Ja, för att du bodde vid Blomsterfonden någonting.
Ja, Ringvägen.
Ja, just det, där har jag också bott.
Så ja, vi har flyttat runt lite, men nu har vi hittat tillbaka till Hornstull där vi har bott förut, och det trivs ju väldigt bra med.
Så att, ja, det är ganska fint där på Bergs och Strand.
Ja, jättefint. Och så har vi hundar, och det är bra att vara nära Tantolunden och vattnet och Långholmen, och det finns många promenadvägar där.
Ja, det är ju jättefint där på det sättet. Alltså. Ja. Det är ju perfekt att ha hund.
Ja.
Och du gifte dig, det var inte så länge sedan, va?
Nej, det är 3 år i juni.
Som... Lite hemligt var det då, eller?
Nej, det var inte så hemligt, men Åsa blev väldigt förvånad när jag friade.
För hon hade inte väntat sig det.
Nej, jag hade sagt nej under hela vår tid tillsammans, hade jag sagt att jag vill inte. Jag har redan varit gift en gång, det räcker. Men till slut så övertygade hon mig om att det var både en bra möjlighet för en fest och att det faktiskt var ett sätt att visa för världen att det är vi. Och då gjorde jag det, jag friade.
Men jag har något minne av att du faktiskt nästan fria i tv.
Va? Jo då, det stämmer.
Var det?
Ja då, i direktsändning.
Ja, och ja. Du vet inte vilket program du var. Men...
Ja, det var en partiledarutfrågning som var slut. Sen kom inte frieriet med förrän i programmet efter. Men det var i alla fall direktsänd tv, och det var ganska roligt. Därför att Åsa satt hemma och blev väldigt, väldigt förvånad.
Och hon hade ingen aning?
Nej, ingen.
Men ni hade ju varit tillsammans ganska länge innan.
Ja, vi har varit tillsammans nu i 11 år.
Ja, det är bra lång tid.
Mm.
Men hur växte du upp då?
Runt om Stockholm. Eftersom min pappa var präst så sökte han tjänster. Så vi flyttade rätt ofta. Så jag har bott i Spånga och i Blackeberg och ute på Värmdön och på Ekerö. Och i Rydbo, ut mot Vaxholm till. Så vi har flyttat mycket under min uppväxt.
Men det höll det till Stockholmstrakten?
Ja, vi var alltid i Stockholms län.
Men det är söder som är i ditt hjärta, förstås.
Ja, jag flyttade dit när jag hade fyllt 21. Och sen har jag varit söder trogen.
Du har en dotter som jag vet är aktiv i Ung Vänster, va? Felicia?
Ja, Felicia sitter i Ung Vänsters förbundsstyrelse och jobbar mycket med Ung Vänster, och det tycker jag är jättekul.
Jag följer pappas fotspår.
Ja, fast jag hoppas att hon gör sina egna val, och det tror jag att hon gör. Men jag vet att hon tycker att det är väldigt kul att jobba politiskt och att det är något av det viktigaste man kan göra. Och den synen delar ju jag.
Och det tror du var självklart för henne att välja just Vänsterpartiet?
Hon ville gå med i Ung Vänster väldigt tidigt. Jag tror hon var 12 år. Och då sa jag nej. Därför att jag tyckte det var för tidigt. Jag tyckte att hon skulle vänta och verkligen känna att hon var bestämd. Men sen när hon hade fyllt 14 så sa hon att nu bryr inte jag mig längre om ifall du säger ja eller nej. Nu gör jag som jag själv vill. Så då gick hon med i Ung Vänster.
Ja, ganska tidigt.
Det var ganska tidigt. Ja. Och jag kunde inte förhindra det, och jag ville väl inte heller. Men jag tyckte att det var bra ändå att hon fick vänta ett par år från 12-årsåldern så att hon inte gick med för tidigt.
Nej, det är lite tidigt. Kan jag hålla med om. Och sen har du en son, va?
Ja, och så Max som är lite yngre än Felicia och som jobbar som byggnadssnickare. Och som också är en stolthet för sin pappa, såklart.
Ja, det tror jag. Men han är inte aktiv politiskt.
Nej, han är inte politiskt aktiv.
Han kanske blir.
Det är inte omöjligt. Och båda mina ungar är vaccinerade mot rasism och sexism. Och det märker jag på deras attityder till hur saker och ting ska fungera i samhället. Att de upprörs av diskriminering och orättvisor. Och det är egentligen det viktigaste. Sen om man väljer att vara politiskt aktiv eller inte, det måste vara ett eget val. Men att man faktiskt har grundläggande värderingar som är schyssta om hur människor ska kunna leva tillsammans, det är viktigt.
Och det känner du dig ganska stolt över, förstås?
Ja, och trygg med.
Ja. Ja, det förstår jag. Du själv då, liksom, du, pappa var präst så där. Präster är väl inte vänsterpartister kanske?
Han röstade nog aldrig på Vänsterpartiet, och han röstade nog aldrig till vänster om blockgränsen, skulle jag tro. Men han hade samtidigt en väldig humanism, och den bär jag med mig, därför att det finns beröringspunkter med alla människors lika värde, antirasismen, så att det finns definitivt delar som jag har tagit med mig hemifrån, även om jag gick mycket längre vänsterut än vad han någonsin hade gjort.
Fast jag har hört rykte om att när du började så var du lite folkpartist, stämmer det?
Ja, när jag var 13 år så gick jag med i Folkpartiets ungdomsförbund.
Oj, det var ungt.
Ja. Och sen var jag med i 1,5 år. Så hade jag fyllt 15, då gick jag ur. Och det gjorde jag därför att Lars Leijonborg valdes till ordförande i FPU istället för Per Garton, som ju var min kandidat.
Men du gick inte direkt till Vänsterpartiet utan?
Nej, sen tog det några år, 5 år, innan jag gick med i Vänsterpartiets ungdomsförbund. Och det var väl under den tiden jag radikaliserades. Det var alltså en period i början av 70-talet med mycket diskussioner om Vietnamkriget, om apartheid i Sydafrika, om diktaturerna i Grekland och Portugal och Spanien. Så jag radikaliserades mycket på grund av internationella frågor. Och sen när jag började jobba på SJ 1976, då blev det också tydligt att det inte bara var i världen som det fanns orättvisor, utan att det också var så att här i Sverige så fanns det väldigt orättvisor beroende på vad man stod i produktionen, vad man hade för befattning, vad man hade för arv och så. Och därför så blev det naturligt för mig sen att gå med i Vänsterpartiet.
Och vilket år blev du medlem?
79 i Vänsterpartiet.
Tänk att då jag var medlem längre än dig, för jag blev medlem 73. Men jag är några år äldre också. Vet du att jag fyller 70 i år?
Ja, det kan man ju inte tro.
Jo, nej, inte inuti, men utanpå kanske man känner. Jag har någonting mera om ditt privatliv. Du har ett landställe vid Strängnäs, va?
Nej, Gnesta.
Gnesta, helt enkelt.
Och det är vårat paradis. Ett litet torp från 1855 som vi har moderniserat ganska varsamt och dragit in vatten och fått en toalett och sådär. Så att vi kan vara där året runt, det är isolerat och vi har inte så mycket värme på, så det brukar vara ganska kallt när man kommer ut, men det tar några timmar. Och sen när man kommer ut så är man mitt på landet. Och det är ju skönt för en stadsbo att faktiskt ha ett andningshål. Så att vi är där väldigt ofta.
Ja, speciellt som när du har haft ett ganska stressigt jobb, kan man väl lugnt säga.
Absolut, och jag har en ritual när jag kommer ut. Så fort jag parkerar bilen och går ur, innan jag börjar lasta ur saker och bära in saker, så tar jag 3 djupa andetag. Bara för att känna efter att jag
nu
lugnar ner mig och är på plats.
Ja, det är som att meditera.
Ja.
Ja. Hur länge har ni haft det?
Jag och min dåvarande fru köpte den 1987. Så att det har funnits länge. Vi började faktiskt hyra det 1984. Så det är 40 år sedan.
Ja, då
30 år sedan.
Då känner man 30 år sedan. Sig hemma där,
ja.
Verkligen.
Ja.
Ja, ja. Och där trivs väl undan också.
Om. De kan gå fria och slipper koppeltvång. Jätteskönt.
Ja, det låter underbart. Sen tänkte jag att vi skulle prata lite mera politik, för det är ju största syftet med att vi har Radio Röd och föra ut lite grann Vänsterpartiets budskap. Då tänkte jag börja och fråga dig, hur ser du nu på chanserna till att det skulle bli ett regeringsskifte? Gapet är ju stort just nu.
Jag har svårt att se att Reinfeldt skulle kunna ta en tredje valseger för alliansen. Jag har, man ska aldrig säga aldrig, men det är oerhört svår uppförsbacke för alliansen i dagsläget. Allting går de emot. Och det som egentligen är svårast för dem att hantera, det är att de egentligen inte har några idéer som slår an bland svenska folket. Och det hade de 2006.
Skattesänkningar.
Jo, men det är slut med deras dragningskraft politiskt. De hade utanförskapet och skattesänkningarna 2006. De lyckades också mycket beroende på rödgröna misstag vinna även 2010. Men den här gången har de, som jag ser det, nästan ingenting som jag tror att de ska kunna hänga upp en valrörelse på. Det riskerar å andra sidan leda till att det blir en ganska smutsig valrörelse. Därför att partier som har regeringsmakt och som riskerar att förlora den, de kan i sin desperation också gå över gränsen för vad som är rimligt. Men det tror jag inte heller skulle gynna dem. Så att jag ser egentligen inte någon stor risk för att vi inte ska vinna i den meningen att rödgröna partierna kommer att bli större än allianspartierna.
För det var ju, när jag läste Facebook, så har ju då Filippa Reinfeldt tydligen mer eller mindre hotat landstingsanställda liksom att de bara, vad kommer att hända om de röstar på de rödgröna?
Ja, i varje fall har hennes valledare i landstinget skrivit ett brev till de anställda där han påstår att om Socialdemokraterna och deras partners vinner valet, så kommer man att tvingas avskeda upp till 500 anställda inom landstinget. Vilket naturligtvis är fullständigt taget ur luften. Men det är ett sätt som visar hur den här valrörelsen kanske kommer att föras från en allt mer desperat borgerlighet. När man hittar på saker och när man försöker hota människor. För det är nästan så att får man som anställd ett öppet brev där arbetsgivarparten säger att om ni röstar fel så kommer era jobb att gå åt skogen. Då är det klart att det uppfattas som en påtryckning.
Ja, det gör det ju, och det kan ju vara ganska skrämmande för de anställda naturligtvis.
Ja, så kan det vara. Ja. Och samma sak hände på hamburgerkedjan Max, där vdn skrev ett brev till de anställda med ungefär samma innebörd att om Socialdemokraterna och deras partners vinner valet så kommer jobben att vara i fara. Och det här är ett sätt att använda sin makt över anställda för att få dem att rösta på ett speciellt sätt. Men jag tror att det slår tillbaka. Jag tror inte att människor kommer att rösta på Moderaterna i större utsträckning på grund av det här. Kanske tvärtom.
Nej, men vad jag förstod så var det då här med att man skulle höja arbetsgivaravgifterna som de sänkte för ungdomar. Att det är det de hotar med.
Det stämmer, och både i landstinget och i hamburgerkedjan Max så har man ju fått sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar. Men det har ju inte gett några nya jobb. Och det är det som är Moderaternas problem, att det som de trodde skulle skapa massor med nya jobb har bara gett ett fåtal nya jobb. Och de som har skapats har varit väldigt dyra. Man har räknat ut att ungefär varje jobb har kostat 1,6 miljoner per år. Och om man bara använder de pengarna till istället till att anställa folk inom vården, så skulle man kunna få 4 heltidstjänster istället för 1.
Ja, åtminstone 3.
Ja, så sänkta arbetsgivaravgifter är ingen bra modell för att skapa jobb. Sänkta skatter löser inte alla problem i ett samhälle. Och det börjar människor upptäcka, och därför så ligger alliansen dåligt till.
Och sen har det ju börjat gå ganska bra för Vänsterpartiet. Sista tiden känns det som att det är uppförsbacke. Vad tror du att det beror på?
Det här har ju vi väntat och längtat efter. Men vi är inte så förvånade, många av oss. Därför att under lång tid så har vi känt att vi har en stark opinion med oss. Framförallt i frågan om vinster i välfärden. Att inte privata företag ska kunna plocka ut pengar ur skattefinansierad vård, omsorg och utbildning. Och det börjar betala sig nu. Det är ett idogt och långvarigt arbete. Samtidigt som jag också ser att Socialdemokraterna väljer en mycket märklig strategi inför valet. De är emot det som borgerligheten föreslår, men de tänker inte ändra någonting om de blir valda. Till exempel när det gäller skattesänkningar. Och det där tror jag också att människor retar sig på. En socialdemokrati som verkar ganska befriad från radikala förändringsidéer. Utan mer är angelägen om att komma till makten för att administrera makt istället för att förändra.
Vad säger Socialdemokraterna när det gäller de vinstdrivande företagen och riskkapitalbolag och sådär? Är de tydliga där?
Nej, de låter ungefär som Jan Björklund eller andra borgerliga politiker. De vill reglera och de vill ställa större krav, men de vill inte förhindra privata företag, inte ens riskkapitalbolag, från att driva vård, omsorg, skola. Och där är vi inte överens. Men jag är helt övertygad om att en del av Vänsterpartiets framgångar beror på att vi har varit tydliga i den frågan. Därför att det här är en fråga där helt olika mätningar mellan 60-80% av svenska folket är på samma uppfattning som vi. Nämligen, vi ska inte ha vinstintresset som styr välfärden.
Nej, jag tror jag har sett en undersökning på att där är till och med från andra blocket också människor som reagerar mot de här riskkapitalbolagen. Men betyder det här att Vänsterpartiet är helt emot privata företag inom vård, skola och omsorg, eller?
Vi är emot vinstintresset, men vi har inte sagt nej till att det finns andra som driver skola eller omsorg än kommuner och landsting. Och idag finns det till exempel många non-profit-organisationer, det vill säga sådana som inte är vinstdrivande, som driver hospice eller som driver förskolor eller som driver andra gemensamma inrättningar. Och det har vi sagt att det är inte de som är våra fiender. Fienderna, det är de som plockar ut vinster ur välfärden och skickar iväg den till, ofta till skatteparadis eller till ägare utomlands. Och så här ska vi inte, det här är inte seriöst sätt att bedriva offentligt finansierad vård, omsorg och utbildning. Utan vi ska se till att pengarna går till det de är avsedda för. Men det kan de ju göra även i en non-profit-verksamhet som till exempel Ersta sjukhus som ligger på Söder. Och som drivs av diakoni och som inte har något som helst vinstintresse. Alla pengar som de får in levereras tillbaka till verksamheten. Ja, då finns det ju ingen anledning för oss att ifrågasätta den.
Nej, och kooperativ som personalen bildar, det har man heller ingenting emot i Vänsterpartiet.
Inte så länge det inte handlar om vinstutdelningar, att ägare ska kunna ta del av det överskott som kan skapas. Utan överskottet ska tillbaka till verksamheterna. Och så länge det sker, då har vi ingenting emot andra alternativ än de gemensamt ägda.
Nej, men det är väldigt viktigt att du säger det. De som lyssnar nu kanske har missförstått att Vänsterpartiet är emot alla företag som går med vinst.
Och så är det ju inte. Men det är klart att det är skillnad på att driva sjukvård eller att bygga ett sjukhus. Sjukvården handlar om människor. Vi har liksom ingen ångerrätt på den vård som vi får. Är inte den tillräckligt bra, då kan det allra värsta faktiskt bli verklighet. Och vi har ju sett en del skandaler av vinstdrivna äldreomsorgsverksamheter där människor har behandlat på ett ovärdigt sätt. Och ofta därför att personalen har känt sig pressad för att effektivisera och leverera vinster. Och för att göra det så skär man på det som kostar mest. Och mest av allt kostar alltid personal i den här typen av verksamheter.
Ja, men så är det.
Så då leder det till att vi får en massa verksamheter som faktiskt skär ner fast de har fått pengar för att kunna bedriva en bra verksamhet. Och enda skälet till det är att de också har ett krav på sig att leverera vinst till sina ägare.
Inte det ganska unikt för Sverige att vi har skolor och vårdinrättningar som finansieras med skattepengar som sen får användas till vinster?
Just på skolans område så finns det bara ett land som har gått närheten lika långt som Sverige, och det är Chile under Pinochet. Och det säger ju någonting om att alla europeiska länder har värjt sig för den här utvecklingen. En sån konservativ företrädare som David Cameron som är premiärminister i Storbritannien, han kritiserar Sverige utifrån att så skulle vi aldrig kunna göra för det privata vinstintresset kan inte driva skolor, säger han. Det här borde ju få Socialdemokraterna åtminstone att ifrågasätta det här vurmandet för privata företag som ska kunna skära guld med täljkniv inom gemensam sektor.
Men om det nu går så här bra då, det blir en rödgrön majoritet. Tror du då att då blir det Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna?
Det vågar inte jag säga. Därför att det är så mycket som påverkar det här. Först ska vi vinna valet och sen så ska vi naturligtvis göra anspråk på att vara en del av en ny regering. Det som har förändrat i Vänsterpartiet sett över 10-15 år, det är att vi faktiskt i våra egna ögon och i många väljares ögon är ett presumtivt regeringsparti. Och det ska vi vara. Man kan inte lita på ett parti som ställer upp i val och som inte är beredda att ingå i en regering. Men för oss kan aldrig regeringsinnehavet vara självändamål, utan det måste vara förknippat med en politik som faktiskt går åt rätt håll. Och därför så tycker jag att partiledningen gör helt rätt som säger att det får vi diskutera utifrån de faktiska förhållanden, den politik som bedrivs. Och det finns bara två lägen. Antingen så är vi med i regeringen, eller så är vi i opposition. Något annat mellanting däremellan, det tror inte jag på. Det hade vi 1998-2006 när vi samarbetade med en socialdemokratisk regering tillsammans med Miljöpartiet. Men det är kört, det kan vi inte upprepa.
Utan det vill man inte göra om.
Nej, det har vi provat och nu är det dags att ta nästa steg. Och då är regeringsmedverkan det naturliga. Skulle inte det bli fallet, ja, då är Vänsterpartiet ett parti i opposition.
Men alltså, man har ju kritiserat oppositionen från alliansens sida. Att det, ja, ni har ju inget eget gemensamt program. Och ni vet ju inte ens om ni kommer regera tillsammans. Då. Men som det ser ut nu för alliansen så är det väl lite osäkert om de har något. Eller har jag fel?
Högeralliansens regeringsalternativ består idag av ett något större parti som inte går särskilt bra. Ett parti som ligger stabilt kring 5-6% Folkpartiet. Och två partier som ligger under gränsen för att komma in i riksdagen. Både Centerpartiet och Kristdemokraterna har ju opinionssiffror som pekar på att om det var val idag skulle de riskera att åka ur. Så det finns egentligen inte något hållbart regeringsalternativ på högersidan idag. Sammantaget, de här fyra partierna, så samlar de kring 37-38% av rösterna. Det duger inte. Det är inte ett regeringsalternativ. Medan däremot Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet enligt flera undersökningar samlar kring eller lite över 50% av rösterna. Det är vad jag kallar ett regeringsalternativ.
Ja, och de lär väl inte komma med något ytterligare program nu gemensamt eftersom de hänger lite i luften beroende på om alla partier överhuvudtaget kommer att sitta i riksdagen.
Nej, jag tror att den borgerliga kannibalismen som man brukar tala om, att de brukar käka varandras väljare, den kommer att öka ju närmare valet vi kommer, därför att trots allt så är varje parti sig själv närmast. Och ifall man mer eller mindre ger upp möjligheten att vinna regeringsmakten, då blir det ju oerhört viktigt för Centern och Kristdemokraterna att profilera sig gentemot Moderaterna och Folkpartiet för att kunna vinna några av deras väljare. Så vi kommer inte, tror jag, se en totalt enad högerallians i slutskedet av valrörelsen om de här opinionssiffrorna står sig.
Ja, men då kan de ju kanske sluta kasta skit på oppositionen då.
Ja, vi får väl se. De kommer nog, i alla fall Reinfeldt, att göra allt för att försöka hålla ihop den här alliansen och göra det till ett dugligt alternativ till en rödgrön valseger. Men de kommer att få väldiga problem. Och det är ju det som är grunden till min optimism, att vi faktiskt har en väldigt god chans att vinna valet.
Ja, det blir spännande att se vad det blir i praktiken. Du har varit partisekreterare, hur länge var du det egentligen?
6 år var jag partisekreterare, från 94 till 2000.
Du var på Lasse Werners tid också?
Nej, det var bara Gudrun som var ordförande då.
Jaha, ja just det, du blev partisekreterare då ungefär samtidigt som Gudrun blev ordförande.
Ja, hon hade en annan partisekreterare först som heter Maggie Mikaelsson. Men efter valet 94, då tillträdde jag som partisekreterare.
Och sen blev du partiledare?
Partiledare blev jag 2004 och var till 2012, så det var 8 år.
Ja, ganska lång tid.
Det tycker jag är en rimlig tid att vara partiledare. Jag tror inte på sådana här enormt långa innehav av partiledarposten som vi har haft i historien. Tage Erlander, Alf Svensson eller Lars Werner. Lars Werner satt i nästan 18 år. Och jag tror inte att det är rimligt, därför att belastningen och fokuseringen och kraven på tillgänglighet har ökat för varje år. På den tiden som Lasse var ordförande, eller C.O. Hermansson i vårt parti, då fanns det inga morgonsoffer, då fanns det inga krav på att man skulle vara tillgänglig jämt ständigt. Det fanns inga mobiltelefoner,
det är sant.
Alltså, trycket på den som har den här positionen är enormt mycket större idag. Och då tror jag också att det är rimligt att man inte sitter för länge, utan att man faktiskt också inser att det är en begränsad tid som man har ett uppdrag, och när den tiden är över då kan man med stolthet och glädje göra någonting annat, som jag gör nu.
Ja, men hur mycket tid under en dag liksom, när du var partiledare? För att man läser ju, Lasse var där och Lasse var där. Och, en rimlig arbetsbörda, är det det verkligen?
Nej, den är inte rimlig. Och jag känner att jag jobbar ganska mycket nu, men ändå så känner jag att jag har gått ner till heltid.
Du har gått ner till heltid? Ja, det är fantastiskt.
Därför att förut så jobbade jag oerhört mycket mer än en 40 timmars vecka. Framförallt så det som var pressande tycker jag, det var inte att vara ute och prata med folk och, gå och inleda på möten och göra resor och sådär. Det som var mest betungande var att jag alltid måste vara tillgänglig. Jag kunde liksom inte ens åka på semester utan att kolla av mobiltelefonen minst varje timme, eftersom det kunde ha hänt att någon skulle ha sökt mig eller jag skulle ha kontakt med någon i partiet.
Ja, eller pressen letade efter en viktig fråga. Ja, det är klart.
Och därför så var det som till slut gör att man känner att det tar mycket kraft, även om man också får mycket av ett sånt uppdrag. För det ska jag säga att det är det roligaste uppdrag jag har haft. Det finns ju ingenting som kommer att komma i närheten av det.
Det gör det inte. Att vara partisekreterare var inte alls lika roligt som att vara partiledare.
Att vara partiledare det är en fantastisk möjlighet. Och det är inte många som får den chansen.
Så
att
Nej, det är det ju inte.
Jag är oerhört glad över att vara en av de få.
Nu så sitter du sitter i kulturutskottet som riksdagsledamot.
Ja.
Det tror jag att lyssnarna vet väldigt lite om. Vad gör man i kulturutskottet? Det säger sig självt att det är kultur, men det är väldigt stort.
Ja, det är faktiskt stort. Vi har hand om allting från Svenska Spel, idrottspolitik.
Är Svenska Spel kultur?
Ja, i kulturutskottet så har vi även spelfrågorna. Och vi har idrottsfrågorna, vi har kulturarvsfrågorna, alla museer, Riksantikvarieämbetet och sånt där ligger under oss. Vi har självklart allting som handlar om filmpolitik, teaterpolitik, danspolitik, musikpolitik. Allt har ju sina...
Statliga tv-kanaler, eller?
Vi har hela public service, både Sveriges Radio och Sveriges Television har vi ansvar för. Så kulturutskottet har ett brett uppdrag. Och när jag först kom med så blev jag förvånad, för jag fick en lista på de myndigheter som kulturutskottet har ansvar för. Och det var en lista på, jag tror att det var över 55 olika myndigheter. Och då är i och för sig varje större museum en myndighet, men ändå, det är ganska många.
Ja, det är många.
Så att det är ett brett uppdrag, och nu har jag tur därför att jag har hjälp av två stycken, så att jag är inte ensam. Bengt Berg, en poet och riksdagsledamot från Värmland, han tar hand om kulturarvsfrågorna, litteratur, politiken och biblioteken.
Han är också vänsterpartist.
Ja.
Så ni är tre stycken i kultur?
Ja, egentligen är jag ensam som ordinarie, men vi har några ersättare som hoppar in ibland.
Hur många är det totalt i kulturutskottet?
Alla utskott har 17 ledamöter, och alla utskott har 6 från Socialdemokraterna och 5 från Moderaterna, och sen så en av alla övriga partier. Ja, och det betyder att Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet har lika många som högeralliansparterna tillsammans, 8 ledamöter. Och så har Sverigedemokraterna en ledamot. Men nu röstar ju de i 90% av fallen eller mer med högeralliansregeringen. Så att det är väldigt sällan som de röstar med oss rödgröna.
Kan du ge exempel på någonting som ni röstar om i kulturutskottet?
Ja, just nu så jobbar vi med ett betänkande som heter Kultur för alla. Det handlar mycket om tillgänglighet, både till professionellt utövad kultur, också tillgången till att själv få utöva kultur. Framförallt för barn och ungdomar så är ju kulturskolan en fantastisk inrättning som vi vill utöka och dessutom minska avgifterna till så att fler kan delta.
Ja, de smyghöjs ju hela tiden.
Ja, och det finns kommuner som tar ut, ja, de rikaste kommunerna i Sverige, Täby och Danderyd, de tar ut 1700 kronor per barn och termin för att få gå i kulturskolan. Och det betyder ju att föräldrar som inte hör till de rikaste i de kommunerna, de har ju inte en chans att sätta sina ungar i kulturskolan.
Nej, det blir svårt.
Medan däremot det finns 3 kommuner som är så pass framsynta så att de inte tar ut någon avgift alls. Och det är Karlstad, Östersund och Luleå. Och det tycker jag är ett föredöme. Att se till att kulturskolan är avgiftsfri för alla barn. Det betyder rimligtvis också att det är fler barn som deltar och får pröva på att spela instrument, spela teater eller kanske utöva bildkonst eller något annat. Och jag tror att det är bra för barnen, jag tror att det är bra för samhället, och vem vet, det kanske också blir lite fler virtuoser, kanske lite fler världskändisar som har kulturen som bas. Och det behöver ju inte vara någonting dåligt.
Nej, det behöver det inte vara. Jag tror säkert att det finns många begåvningar och föräldrar har kanske inte råd att skicka barnen till kulturskolan. Jag vet att Vänsterpartiet i Tyresö här ute har kämpat varje år och tagit med att man ska på sikt få kulturskolan avgiftsfri. Det är lite svårt att göra det över ett år, men långsiktigt. Så
att... Och jag tror att vi ska hjälpa till på riksdagsnivå. Om vi vinner valet, då kommer Vänsterpartiet att arbeta för att vi ska se till att smörja systemet med avgiftsfrihet i kulturskolan genom att ge pengar till kommunerna. Jag tycker att man bör ha ett sånt system att man ger pengar per antal barn under en viss ålder som finns i kommunen. Och så sätter vi en maxtaxa på kulturskolan. Och sen kan vi sänka den maxtaxan efterhand. För jag håller med dig, det kanske inte är möjligt att införa avgiftsfrihet direkt i alla kommuner.
Det kan vara svårt kanske.
Men däremot så kan vi definitivt sätta ett tak. Det är inte rimligt att det kostar 1700 kronor i några av de rikaste kommunerna.
Nej, men då finns det någon som säger så här, ja men de som spelar hockey då, det kostar ännu mer.
Alltså jag tycker att det är viktigt att även idrott är billig och tillgänglig för barn. Jag tror att det är bra för barn och ungdomar att röra på sig, att pröva på olika idrotter också. Och man ska inte ställa det mot kultur, utan barn och ungdomar ska ha goda möjligheter i Sverige att pröva på både kultur och idrott. Och sen är det klart att vissa idrotter kostar väldigt mycket, framförallt när det är materialidrotter som ishockey till exempel. Där räcker det ju inte med att komma ner på planen och vara med och spela, utan man måste ha skridskor och utrustning och skydd och klubba och allt annat.
Jo, ja, men jag vet, jag har både haft en son och ett barnbarn som har spelat hockey på ganska höga, ja, relativt höga nivåer i alla fall. Det kostar pengar.
Ja,
alla har inte den möjligheten.
Nej, tyvärr är det ju så. Och när det gäller kulturen så måste vi minska de där trösklarna. Vi måste se till att barn och ungdomar får chansen att pröva på. Och när jag ser på mig själv så jag är inte särskilt begåvad på någonting när det gäller kultur. Möjligtvis så är jag ganska bra på att skriva och det gör jag. Men jag har ingen musikalisk bakgrund och jag...
Nej, men sjunga kan du. Det har jag hört dig göra någon gång.
Ja, det är nog hellre än bra det också. Men vad jag egentligen tycker är synd, det är att jag aldrig fick chansen att pröva och lära mig ett instrument på riktigt. Utan jag slutade efter att jag ganska dåligt spelade köp varm korv på blockflöjten. Och där önskar jag att mina föräldrar hade pushat på mig och att det hade funnits en kulturskola som hade tagit hand om mig och låtit mig pröva på. För jag är så avundsjuk på de där som kan sätta sig på en fest vid ett piano och bara spela eller ta fram en gitarr och få det att låta bra. Så att jag tycker att alla barn och ungdomar faktiskt ska få chansen att pröva på. Sen kommer inte alla ungdomar att tycka att det är kul. Alla ungdomar kommer inte att tycka att det är en grej för dem. Men då vet de vad det är de tackar nej till. Och det är det som är tillgänglighet inom kultursektorn. Att man får pröva på. Och så kommer vi att få väldigt många fler som kommer att både lära sig att spela instrument eller måla eller spela teater eller dansa eller utöva kultur på något annat sätt.
Och framförallt får barn och ungdomar en bra fritidssysselsättning.
Ja, det är... Inte minst, och dessutom så finns det undersökningar som visar att när vi lär oss i kreativa ämnen så får vi lättare att också lära oss annat. Så att om man till exempel har bildkonst och musik i undervisningen så kommer barn lättare att tillägna sig även matematik och engelska.
Ja, det är intressant.
Och det har ju inte Jan Björklund förstått överhuvudtaget, därför att han minskar på de kreativa ämnenas utbredning, framförallt i gymnasieskolan. Vilket är helt galet ur inlärningssynpunkt. Och dessutom så minskar därigenom elevernas möjligheter att uttrycka sig skapande. Och det tror jag är väldigt dåligt.
Hur blir det med museerna då? Kommer det så småningom att bli avgiftsfritt igen?
Ja, det är ett kulturpolitiskt krav som Vänsterpartiet kanske anledning var mest stolt över. Att vi 2002 tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet drev igenom avgiftsfrihet på museerna. Socialdemokraterna var tveksamma, Miljöpartiet var motståndare. Och vi fick driva på rätt hårt för att få igenom det här.
Ja, men det blev ju så faktiskt.
Ja, och sen hade vi avgiftsfrihet ända fram till den borgerliga regeringen tillträdde. Så att 1 januari 2007 avskaffades avgiftsfriheten från statliga museerna.
Det var inte så väl.
Och det var ju ett idiotbeslut. Därför att det här är skillnaden i ideologi i synsättet på gemensamt ägande mellan högern och vänstern. Vad vi säger det är att vi äger detta tillsammans. Det är vårt kulturarv. Museerna fullstoppade med samlingar från historien, med målningar, med skulpturer, med fotografier, med allting som är vår historia. Det är klart att vi ska få ta del av det utan att behöva betala en gång till. Det är vårat. Medan högern säger, det finns ingenting som är gratis. allting måste man betala för.
Mm.
Och därigenom så skiktar man också och säger att de som har råd ska ha tillgång, medan de som inte har råd inte ska ha någon tillgång till våra samlingar. Men nu hörde jag på radion faktiskt på vägen hit att Socialdemokraterna driver det som sin viktigaste kulturpolitiska fråga i valet. Avgiftsfrihet på de statliga museerna.
Ja, det var ju intressant.
Så att de har helt och hållet anammat Vänsterpartiets förslag, och det är ju naturligtvis jätteglädjande. Och därigenom så tror jag också att vi kan bryta ner motståndet, om det finns kvar, hos Miljöpartiet. Så att en ny majoritet faktiskt återinför avgiftsfrihet på statliga museer. Men också gå vidare och börja fundera över hur ska vi kunna få regionala museer och lokala museer att också bli avgiftsfria. För det skulle verkligen öka tillgängligheten av det som vi äger tillsammans.
Men var det så att när man införde avgift igen så gick besöken ner på museerna?
Ja.
Det var tydligt. Alltså.
Väldigt tydligt. Det var, vissa museer tappade hälften, vissa museer tappade en tredjedel av sina besökare. De har kvar avgiftsfriheten för barn upp till 18 år. Men bland vuxna och bland familjer där vuxna ingår så minskade besöken väldigt, väldigt mycket.
Ja, då får vi se hur det blir efter valet då. Det blir spännande. Nu har vi pratat ganska länge, men nu tänkte jag komma till att du kommer att sluta som riksdagsledamot. Jag vill inte sluta med alla uppdrag, har du tänkt det?
Ja, just nu så har jag ett uppdrag som kommer att gå över valet, och det är att jag sitter i en statlig utredning om svensk krigsmaterielexport. Och den ska lämna sitt slutbetänkande i december. Men efter december så har jag i nuläget i alla fall inga planer på att ha något politiskt uppdrag kvar.
Och vad ska du göra med all den tid som du får? Du som är van och har nästan 2 timmars dygn.
Ja, jag tänker inte gå i pension, utan jag tänker jobba. Och jag är öppen för förslag, så att om det finns någon som lyssnar på det här som har någon bra idé om vad jag skulle kunna ägna min tid åt, så tar jag gärna emot sådana. Men jag är inte orolig. Jag tror att det finns plats för en före detta partiledare i 57-årsåldern som kan rätt mycket om ganska många saker.
Ja, det borde du väl göra, tycker jag. Du går inte tillbaka till SC i alla fall.
Alltså jag har inte uteslutit det där, för att jag är tjänstledig fortfarande.
Ja, det är det, va?
Och jag ska träffa min vd på SJ, Christer Fritsson, och prata framtid. Vi brukar faktiskt ses ibland och prata trafikpolitik och järnväg. Men nästa gång vi ses så ska jag också ta upp att jag faktiskt är tjänstledig och fråga om man har något bra jobb till mig. Därför att det finns ett problem med att vara igenkänd och ha det jobb som jag hade tidigare, nämligen konduktör på tåg.
Ja, det kan ju vara ganska problematiskt. Alla som ska hälsa morse och titta där i Lasse Oli som går omkring.
Ja, mina arbetskamrater brukar säga att du får gärna komma tillbaka, men vi vill inte jobba med dig, för du kommer inte hinna igenom en vagn när vi hinner igenom 6.
Ja, det ligger någonting i det, tror jag.
Ja, jag tror också att det kan vara lite besvärligt.
Du kanske skulle bli chef för SJ. De lär ju behöva hjälp, vad jag har hört. Det är ju ganska krisartat då.
Ja, nog finns det saker som behöver göras där, men jag tror inte att vd-posten på SJ är ledig eller att den skulle passa mig så perfekt.
Nej, det kanske den inte gör. Sen i övrigt då? Du är fortfarande djurgårdare.
Ja, det kommer jag att vara så länge jag lever. Jag brukar säga till mina ungar att jag kommer att bli AIK-are den dagen som jag känner att jag håller på att lämna jordelivet. För det är bättre att en AIK-are dör än att djurgårdare gör det.
ja, det låter kul. Så att, men fortsätt heja på Djurgården. Och som Bella har sagt så hejar jag också på Djurgården ishockey.
Ja.
Och vi har setts på någon match någon gång, fast det var länge sedan.
Ja, det har vi gemensamt.
Ja, det har vi. Men då så tackar jag dig, och så får du ila vidare, för ännu så länge så är du en ganska upptagen man, vad jag förstår.
Nya möten väntar.
Ja, och lycka till i fortsättningen.
Tack så hemskt mycket.
Tack. Och det var allt från Inge G som pratade med Lasse Oli om lite om hans liv och hans syn på politiken.